Det var podcasten som kommer ut ur baren, rättar till rockslaget och försvinner in i ett noggrant duggregn. Men istället blev vi det här. Och det räcker väl det med. Det tycker i alla fall jag som heter Billy Rimgard och jag sitter här med min kollega Tobias Noirström.
Noir. Gud härligt. Vad heter det? Bottnar vi i det dock? Alltså det är väl ärliga, det kanske är det som är poängen med din lilla på. Jag tänker på den bilden av att vara just den trenchcoat beprydde protagonisten som kommer ut rätt till klagen och försvinner.
Nej, alltså, men den där svalheten var väl ändå någonting som man eftersträvar i det mesta man gör kanske.
Ja, jo, det, men som man aldrig upp kan klara av att uppbåda så att säga.
Precis. Men ja,
man vill vara bogey, man blir Woody Allen typ.
Ja, det är får stå för dig. Jag gillar inte Woody Allen.
Nej, men pedofilanklagelser.
Jag hoppas verkligen att det är Woody Allen.
Pedofilanklagelser kan vi bortse ifrån. Men, eller, ja, vi har pratat Allen förut, men ja. Vi lämnar det där här. Vad heter det? Istället kan vi prata lite grann om, vad ska man kalla det? De moderna motsvarigheterna till Bogey och Woody Allen. Nämligen Zack Snyder och J.J. Abrams. De nördiga motsvarigheterna kanske snarare. Mm. De har ju sjösatt något slags PR-krig mellan varann. Där, ja, vad ska man säga, grundbeståndsdelarna är att de postar bilder på karaktärer från sina egna filmer. J.J. Abrams då från Star Wars-universumet och Zack Snyder från Batman v Superman. Deras egna karaktärer i munderingar från den andra filmens värld, så att säga. Det började med Henry Cavill Superman i någon form av Sith Lord kåpa och en ljussabel, och sen dess har det bara eskalerat. Vad säger vi om det här egentligen?
Det senaste som hände här nyss var ju med Batmobilen, att Zack Snyder visar en bild där polisen griper en stormtrooper och han säger att de har tagit fast den som hade snott en Batmobil från The Set. Liksom. Och då postade J.J. Abrams en bild på Millennium Falcon med en Batmobil typ hängande under, eller?
Ja, alltså inte nog med att det var en bild, det var ett klipp som började med det här klassiska öken-themet som finns i Star Wars, första Star Wars-filmen, det väldigt ödesmättade, och då kameraåkningar runt den nya årtusende falken, och sen gled liksom kameran in på skeppets underrede, och då satte en någon form av miniatyr Batmobil från Nolans filmer, ska jag säga, det var den miniatyren från. Satt fast där helt enkelt. Känner jag Abrams rätt, så kommer den sitta där i den färdiga filmen också, för det är väl lite så han jobbar.
Och jag känner väl,
jag har skrivit något, i mitt anteckningsblock står det så här: är det kul eller bara plojigt? Frågetecken.
Jag känner väl att vi gränsar till någon slags land där Billy Corgan gör 8 timmars tolkningar av Siddhartha. Det är två personer som har, liksom vid sina fingertoppar så har de hela digitala studios med massa små kreatörer som tycker det är fantastiskt kul att göra såna här saker.
Antagligen även PR-budgetar som är i paritet med det största mänskligheten har skådat i princip.
Exakt. Och när du har massa renderare och modellerare och grejer som så här, kanske till och med på afterworken har suttit och snackat om så här: tänk om man kunde få sätta in en Batmobil i det här universumet. Och sen så kommer
bra AV ändå. Ja, känner jag.
Helt okej, tror jag. Ja. Men så kommer JJ och bara: grabbar och tjejer, jag har en idé. Jag vet faktiskt inte om han låter så.
Men... alltså dina imitationer den här säsongen. Du bara radar upp dem. Det är vad var det? Den arge nörden, det var den ryska befälhavaren och nu är det någon slags egen snickare J.J. Abrams.
Ja, jag har ingen aning om han låter så.
Fort i februari någonstans, då är vi inne på radioteater istället om du ska fortsätta så här.
Vi ville vara coola i trenchcoat och det blir det här. Jag är ledsen.
Kör på, vad säger J.J. Abrams?
Jag kan aldrig upprepa dem när jag liksom ska göra det på kommando. Det där är ju sånt som kommer när jag bara har ett flow.
Det är ingen dansande apa helt enkelt.
Precis. J.J. Abrams får feeling, vill göra detta. Och det sitter massa folk som så här, har tänkt att vad kul det vore att göra detta. Och helt plötsligt så får de betalt att lägga 2 arbetsdagar på att göra de här grejerna. Jag är inte säker på att det är kul. Det är inte nödvändigtvis plojigt heller, men det känns... jag har läst en kommentar till en av de här grejerna. Abrams postade en bild på där det är R2-D2 som sänder upp The Bat-signal från ett hustak.
C-3PO va?
Ja, just det, C-3PO är det. Och då så en av de första kommentarerna på Twitter är "so cool, but why?" frågetecken. Och det var en väldigt relevant...
Du är lite mer så här, Zack Snyder och J.J. Abrams PR-krig, what is it good for?
Ja, men lite så. Vad får vi för mervärde av det? Till skillnad från om man dundrar igång med stora args eller om man släpper konstig concept art inom det universumet man håller på att jobba med och så vidare, så känner jag att det här kanske inte... tillför någonting. Det här är sånt som fans ska pyssla med.
Ja, men det håller jag med om. Och det är även lite för så här tongue-in-cheek för min smak. Alltså när Snyder twittrade ut den här bilden på Gotham Police Department-snutarna som tryckte in en stormtrooper i baksätet, så var det ju även med någon slags så här hurtig Twitter-text. Jag tror att han skrev case closed eller någonting sånt där. Alltså det är väldigt så här hurtigt på ett ganska töntigt sätt.
Vet du vad jag tänker på? Jag tänker på när det är någon så här comic relief, när Harm i Jag lyfter lite på ögonbrynen och det kommer en glad obå. Och så klipper de till en annan scen. Just hur de små grejerna sabbade Jag, lite på samma sätt sabbar det här, eller sabbar, men det är... Ja.
Nej, men det är precis, det är lite så här, den här typen, det känns som att kategorin nördar som kör mycket med Fedora, färgmatchad Fedora, de gillar de här grejerna väldigt mycket, de tycker det är väldigt fyndigt, väldigt underfundigt att se, vad heter det, C-3PO sända ut bat-signalen.
Ja. De får slugga vidare i sina multi...
Nej, det är, man kan sluta slugga vidare.
Ja.
Släpp en trailer istället.
De får lägga sina multimiljoner dollar på att göra en snygg Google Doodle kanske.
Ja, men typ.
Tänkte vi ska följa upp också förra veckans snack om att act your age. Bengan Draxor, trogen kommenterare, postade väldigt långt på podd.se. Man kan gå in och läsa det är lite långt.
Ambitiöst skulle jag säga.
Väldigt ambitiöst. Och när jag säger att det är lite långt så är det också en duckning för att jag fortfarande håller på att försöka bena ut riktigt vad som menas. Smartare än så är jag inte. Men slutpunkten tyckte jag var väldigt... där finns någonting. Att där act your age. Det inte nödvändigtvis handlar om ens ålder utan det handlar om vilken tid man lever i. Om lycka, självförverkligande eller vad den nu vill kalla det, tidigare bestod i att vara en effektiv och ansvarsfull samhällsmedborgare, består det nu i individuell hedonism / att vara en kapitalistisk konsument då, jämfört med tidigare kapitalistisk producent. Och i detta avseende kan vi inte undgå att act your age. Där finns det någonting som är på pricken.
Vad ska man säga? Jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är någon form av så idealistisk konservatism. Eller förstår att det är en väldigt glorifierad bild av det förflutna att säga att det inte var så förut. Det är väl klart att Att vi har gått den vägen i viss mån, men så har det väl alltid varit på något vis också. Jag hakade upp mig på några saker i hans resonemang. Framförallt, det blir lite korta citatet, men han skrev så här: att tänka sig att äldre generationers män grät sig till sömns eftersom att de inte hade samma kontakt med sina känslor eller tillgång till vår barnslighet är därför helt enkelt att applicera våra egna värdenormer på dem utan hänsyn till vad de själva ansåg och anser. Och så fortsätter det. Jag hoppar in lite senare där det står: att tänka sig att vi utvecklats i bemärkelsen förbättrats är en naiv och ärligt talat egocentrisk vanföreställning. Jag studsar lite på det. Jag tänker så här: ett, jag tror inte att våra värdenormer, för det vi ändå pratar om här är liksom en vuxenhet som har 60-70 år på nacken. Vi snackar inte om en vuxenhet från medeltiden. Jag tror inte att våra värdenormer är så avsevärt annorlunda som vi vill tro, vare sig det handlar om patriarkala strukturer eller rena sociopolitiska värderingar som klass. Alltså där har väl saker inte rört sig fram supermycket. Visst, förändringar har skett, men inte alls i den utsträckningen att man kan prata om några så här avsevärda skillnader hur vi närmar oss varandet, så att säga. Men och sen två, vilket jag tycker är ännu viktigare, det är just den här grejen med att jag köper inte hela grejen med att prata om att världen har att vi har förbättrats, att våra värdenormer har förbättrats, att det skulle vara en naiv eller egocentrisk vanföreställning. Alltså att tänka sig att vi inte utvecklats i bemärkelsen förbättrats, det tycker jag snarare är en naiv och ärligt talat lite för relativistisk tanke, till och med för min del, även om det så bara handlar om medvetenhet. Att vi idag till exempel inte klassar homosexualitet som en sjukdom, att vi inte längre tvingar människor välja badrum baserat på hudfärg, eller att vi inte längre slår våra barn, skulle jag säga liksom segrar för värdenormer som jag skulle inte gå så långt att säga att de är universella, men att de definitivt kan tillskrivas att ha förbättrat någon slags människosyn. Och visst, det är värderingar vi själva har satt upp inom ramen för något slags modernt projekt eller så, men det, jag skulle ändå säga att det definitivt är områden där förbättringar inom mänskligheten har skett, så att säga. Mm. Håller du med?
Ja, absolut. Det gör jag. Och jag ska säga det, min utgångspunkt för mycket av det där snacket, det var min farfar som liksom hade ett hedligt kneg hela sitt liv, och som nu under pensionen, han är 82 nu, och jag tror att det är min farfar som jag ärvt typ hela min kreativa ådra från, för han har ofta så här skrivit mycket typ dagböcker och sånt, men nu under pensionen så har ju liksom någon slags oförlöst kreatör blommat ut i honom. Han åker omkring och håller massa föreläsningar, stadsvandringar, skriver otroligt mycket och så vidare. Och nu vet inte jag om han alltid har burit på denna eld, eller om det har kommit nu, men jag är ju väldigt lycklig att samhället som det ser ut nu möjliggör ändå att man kan bejaka sina intressen även om det inte anses klädsamt att vara intresserad av någonting vid en viss ålder, så kan man köra på i sitt lilla community och det är lugnt. Mm. Liksom. Och jag dömer ju ingen, det har också en del kommentarer på vårt snack där om den här kulturen som vägrar bli vuxen. Har läst in någon slags förakt mot dem som inte bejakar Batman, men så är det ju absolut inte, utan man får ju välja den väg man vill vandra, men jag tror att normen för vad som är okej, alltså du kan vara 45 för att få feeling och bli house DJ typ.
Alltså jag vet inte, det är väl så här snarare, för mig handlar det snarare om någon form av vidsynthet snarare än, vad heter det, individualism. Att man på något sätt accepterar all walks of life, hur liksom, vad ska man säga, smala och obetydliga de än är. Så finns det någonting härligt i det, kan jag tycka.
Tänkte nästa vecka så borde vi prata Gotham, nya Fox-tv-serien. Den har haft premiär här i veckan nu, men jag tänker att vi kanske ska hålla på den så att fler hinner kolla i kapp kanske. Så kan man nörda ner lite på den. Men jag skulle vilja göra en snabb spaning faktiskt.
Att det saknas ett H i Gotham.
Gotham. City of love.
Jag tänker mer för att det ska vara en liksom en brittisk variant av West Ham eller någonting sånt. Ja. Så borde Gotham. Det vara ett Gotham. Ja.
Det finns någon potentiell sån närodlad korvgrej.
Vänta nu, det förstod jag inte alls.
Ja, men när hipstern sitter och gör sin specialkorv och funderar över branding så borde Gotham.
Jaha, du tänkte skinka? Ja, okej, okej, okej. Det är det jag menar. Ja, jo, kul.
Sådär.
Ja, Fredriksdrage charkuterier som pysslar med det. Mm.
Min spaning från piloten av Gotham, eller piloten, öppningen, första avsnittet, det är det att staden i sig är så extremt tidstypisk amerikansk storstad, typ mitten av 70-talet. Det är liksom gamla Chevroleter, det är gränder med sån här, jag vet inte, ventilationsånga, eller alltså så här, ja, alla ser det framför sig, de här dimmiga ångande gränderna, liksom. Mm. Street markets, tidningsförsäljare, tidningen, den printtidningen spelar en viktig roll. Däremot har kläderna...
Det är kul att säga det, printtidningen. Jag ska hålla upp för det. Jag ska visa en grej här som jag fick här om dagen som någon slags PR-kampanj inför just Gotham. Det är alltså ett nummer av Gotham Chronicle gjord i här lite så här pappers... tidningspappersformat. Stor är det. Jag vet inte, vad skulle du säga det här är för storlek? Det är liksom gamla DN.
Ja, den gamla liksom vad heter den? Det formatet. Det är så gammalt att jag inte ens kommer ihåg vad det heter.
Nej, precis.
Alla har gått ut i tabloid nu.
Och så står det då på löpet här: Breaking news. Wayne's shot dead in alley. Story continued on page one. Och så är det bild då på huvudrollsinnehavarna i Gotham. Det är väl lite kul på något sätt.
Mm. Så att då tänker man ju direkt att detta är en retro piece på något sätt. Men kläderna har väldigt moderna snitt och mobiltelefoner finns i Gotham.
Intressant.
Så att på något sätt...
Kul att du ser kläderna också. Har jag berättat att jag råkade gå in i inspelningen av Gotham i somras?
Nej.
Jag var i New York och gick... Ja, var ute och gick en promenad helt enkelt. Och jag och
letade efter Rubicon-kontoret.
Nej, icke. Men jag och min flickvän hamnade helt plötsligt mitt i en filminspelning. Och vad heter det? Jag såg lite olika skyltar här var att det var Gotham som spelades in. Och då märkte jag att det var två personer, två män, som hade i princip samma utstyrsel. Det var manchesterbyxor, det var en svart polotröja och det var en brun skinnjacka över. Och sen en sån här, som det kallas, gubbkeps.
Mm.
Det känns som så här, urbilden av hur en tidstypisk 70-tals man är klädd.
Ja, absolut, det gör det. Men alltså,
kommer du inte sett röken av?
Nej, de har inte sett röken av än. Men alltså kostymerna varierade väl mellan så här alltså 20-tals gangster till väldigt modern Brad Pitt.
Okay.
Om du är med på vad jag menar.
Ja.
Så att det fanns liksom inte och sen mobiltelefoner som sagt. Så att någonstans så har man ju liksom försökt pricka in ett någon slags tidlöshet som inte då har en direkt korrelation med vår verkliga värld. Utan det är ett tidigt Gotham där Bruce Wayne är ung, men det är inte jordens 30-tal. Så.
Mm, mm.
Det var lite häftigt tycker jag, för ofta så känns det som att antingen så är en serie... som CSI, där hypermoderna laboratorier med voice recognition och blåa ljus. Eller så är det Rubicon som strävar efter mappsamhället, där allt gött fanns de hade files på allting och jobbade på papper. Mm. Det finns oftast en känsla i en tv-serie, så här, True Detective strävar bakåt efter något så här genuint, så, medan andra serier strävar framåt efter det onorbara. Här, inget dera. Ja, det var ganska, ja, jag gillar det.
En isolerad verklighet helt enkelt. Mm.
Jag tyckte väldigt mycket om den. När ni ser den, om ni inte har sett den, kolla efter det.
Mm. Jag har inte ännu sett piloten än. Jag ska ta och göra det till nästa vecka. Men jag ska säga att jag är otroligt skeptisk mot hela den här DC-satsningen som de gör just nu på tv-skärmen. Det är ju dels då Gotham. I dagarna här så kom det nyheter om att de satsar på en Supergirl tv-version. Det har Green Arrow, går jättebra på CW. Och på CW så rullar man nu i höst även ut The Flash. Och jag är inte ens peppad på tv-serieversionen av Constantine som också har premiär nu i höst.
Nej.
Det känns... Jag tycker att alltihop det känns väldigt mycket som ett företag då, DC-Warner, som håller på och försöker komma ikapp ett så här universumbygge som har några år på nacken i hos konkurrenten Marvel, och att DC nu liksom fort som fan vill ha en lika stor ovra att liksom som folk ska kunna gå in i inför de stora filmerna som är på gång.
Mm.
Jag vet inte, det känns lite, det är en fadd eftersmak på något sätt.
Jag tror att
det är inte gjort med hjärta, det är gjort för att det måste göras nu, så att säga.
Och på något sätt så börjar man ju i fel ände lite grann om man börjar med att lansera ett ton tv-serier.
Mm.
För om man, en sån sak som, om man tänker Agents of S.H.I.E.L.D. exempelvis, så passar ju den i dess lågbudgetstudio-miljö ändå perfekt in mellan så här Avengers och Captain America 2. Och så kan du börja, ja, och även Thor 2 dök ju upp medan den gick. De har avsnitt som är liksom tie-ins till premiärerna av de stora filmerna och så vidare. Men den kom ju när det redan fanns 5-6 riktigt tunga... Jag vet inte, när ska man börja säga att Marvels filmuniversumbyggande tog fart? Var Iron Man 2 typ?
Alltså universumbyggandet började väl tekniskt sett med den Hulken-filmen, tror jag. Alltså Edward Nortons Hulken-film.
Just det.
Man räknar väl de som har såna efterscener, så att säga. Alltså, 2003 är vi redan då. Eller, nej, vänta nu, det är gamla Hulken såklart. 2008, fast då, vänta, då vet jag fan om då Iron Man.
Borde Iron Man vara före?
Första Iron Man var också 2008.
Ja.
Så det är där i kring.
Yes.
Och det drog igång.
Om man har det, alltså, när jag sitter och ser Agents of S.H.I.E.L.D. som jag ändå gör, då tänker jag någonstans i mitt bakhuvud hela tiden att detta är vad som sker nere på marken mellan de här stora avgörande momenten när tunga artilleriet kommer in. Och då funkar det. Jag vet, osäker på om man kan göra samma sak med ett gäng tv-serier som där sen då ska hänga ihop med film. Så.
Ja, alltså det är precis. Det är lite så här smida medans det här serietidningshjärnet är varmt. Så är det lite grann som att då är det blickar på att pumpa ut The Flash. Man vet att man kommer liksom inte hinna göra en The Flash-film de kommande 10 åren. Så då får det bli en tv-serie istället, eftersom att det är ett känt varumärke. Och jag menar, Konstantin, där har de ju till och med tagit bort Konstantins rökning. Så det faller ju på sin egen orimlighet.
Ja, vi får götta ner oss mer i detta.
Försiktigt skeptisk som vanligt, helt enkelt.
Mm. Men vi ser Gotham till nästa vecka, avsnitt 1. Vi kanske hinner med avsnitt 2 också.
Vi siktar på det.
Mm. Så ser vi vad det har att erbjuda. Supersnabb Interstellar update.
Ja, vi skulle spela Interstellar spelet. Det här lilla grejen som släpptes på Interstellars hemsida. Varken du eller jag har riktigt hunnit.
Jag försökte. Jag var tvungen att installera någon vidrig Unity Web Player Content Manager shite på min Mac. Så det blev inte av. Jag får ladda hem någon app istället. Jag tror spelet finns som app. Men jag har inte hunnit kolla på det ännu. För det har man ju släppt... vad jag förstår ska man utforska galaxer. Tror inte det kommer ha så mycket med filmen att göra?
Nej, så vitt jag förstår så är det väl primärt hur kanske skeppet... som de reser i Interstellar, hur det fungerar, kanske man kan bilda sig någon lite bredare uppfattning om genom att spela spelet. Men rent handlingsmässigt så tror jag inte att det kommer vara särskilt fantastiskt liksom.
Och nu i veckan här så kommer ju, eller ja, i dagarna kommer ju Empire Magazines stora Interstellar-nummer. De twittrade ut en liten tease här där ett citat av Nolan som säger så här: "It's almost a mirror image of Inception. It expands outwards in the way Inception contracts inwards." Säg ingenting, men det är ett snyggt säg.
Ja, precis. Det är väl... ja, alltså det är väl en tom sägning om en film som handlar om världsrymden, när den förra filmen handlade om någonting som hände in i människan.
Mm.
Inte så mycket mer.
Och med det så är väl Interstellar Update slut för den här veckan. Och just det här att sluta, det är ju faktiskt en konst i sig.
Segwayens häxmästare, det är det du.
Hello. I am looking for a lodger in my house. I now find myself in a large house overlooking Queen's Park and am keen to get a lodger. This is a position I am prepared to offer for free. No rent payable. On the fulfillment of some conditions. I have, over the last few months, been constructing a realistic walrus costume. Which should fit most people of average proportions and allow for full and easy movement in character. To take on position as my lodger, you must be prepared to wear the walrus suit for approximately 2 hours each day.
Här hörde vi ett klipp ur Kevin Smiths podcast Smodcast, där han och Scott Mosher läser en väldigt märklig annons om en person som är villig att hyra ut ett rum gratis mot att man 2 timmar per dag klär ut sig som en valross.
Det låter sådär som Jens Orbacks, vad var det, Jens Orbacks moster i kubik på något sätt. Jens Orbacks hade en moster som levde med en häst eller någonting.
Precis.
Sånt. Eller en kille som levde med en valros.
Och hela den här annonsen är väldigt bizarr. Och i Smodcast då så börjar Kevin Smith och Scott Mosher att liksom utveckla den här annonsen under typ en halvtimmes snack. Förmodligen under the influence av... jazztobak. Jazztobaken, jaha. Och det här snacket ledde fram till vad som skulle... Ja, det blev ett synopsis för en film helt enkelt. Kevin Smith sa att man skulle twittra med hashtaggen YesWalrus om man ville se filmen bli gjord, vilket hans lojala fans såklart gjorde. Och förra veckan hade den premiär. Den heter Tusk. Det är en skräckig som en man som förvandlas till valross. Skriven och regisserad då av Kevin Smith förstås. Först och främst, det här sättet att ta lösa podcastidéer och köra dem hela vägen in i hamn, hur känns det?
Ja, det känns väl superbra. Det känns som att du och jag ofta gör tvärtom. Vi har en bra idé som vi gör på något ställe och sen tar man slasket som blir kvar av den idén och kör i den här podcastkvarnen vi har som kallas Obit Dictum istället.
Kommer du ihåg min freakdröm Highway Hostages?
Oh, nej. När var det här?
Det är länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg det synopsiset, men det var ju en väldigt tydlig...
Är det nu vi gör en film, Billy?
Ja, men det var ju det jag började tänka på. Kan man skaffa finansiering för att göra denna Highway Hostages, så vore ju det en guldrulle.
Men vad var det för idé? Berätta.
Jag måste nästan gå tillbaka.
Ja, jag måste berätta, jag hade en fantastisk dröm här om natten. Vår serie hette Highway Hostages och handlade om en glömd del av den amerikanska historien. På 70-talet så fanns det så här road trains som var transfers mellan olika amerikanska flygplatser. En lastbil liksom. Sen drog de ett bussliknande släp med folk som var så här jättelångt. Och så körde de bara på highwayen så här. Men problemet var att eftersom det var på 70-talet så var det ju rätt mycket så här flygkapare som var ute och flög. Och när de inte hade lyckats att kapa flygplanen de flög med, då kapade de här transferbilarna istället. Så att vår serie var som Air Crash Investigations, där det iscensattes då olika... ja, olika highway hostages situations.
Men alltså, drömde du ihop allt det här? Eller fanns det såna här trucker-grejer på riktigt?
Nej, det har aldrig funnits.
Nej.
Det var det.
Alltså shit, sjukt elaborerad dröm ändå.
Alltså jag minns ju inte detaljerna nu exakt. Men jag tror att jag får gräva fram klippet. Så får folk bli påmind i alla fall. Du och jag kanske ska sluta diskussionen. Medan det verkar som en bra idé. Det jag spontant känner om task, det är ju att det gränsar till det här att Billy Corgan sätter upp 8 timmars improvisationer av sitt art.
Okej, fast å andra sidan, vad då? Jo. Då gör väl alla idéer man någonsin har haft det?
Alltså å ena sidan älskar jag den här tanken på att så här... Det här var en bra idé.
Jag menar så här, liksom, det är väl otroligt många idéer som har börjat som en befängd, lös spaning om någonting.
Jo, men så här då. Skillnaden att sitta hemma och köta i ett vardagsrum, få den här sjuka idén, tar det hela vägen fram till en film. Mm. Skillnaden på det och att göra inför öppen ridå, att du sitter och babblar om det, twittrar om det och sen gör en, det är att du på ett väldigt uppenbart sätt, i det här fallet är du då Kevin Smith, han visar ju på ett väldigt uppenbart sätt vilken extremt så här, privilegierad position han ändå sitter på. Alltså det är en han, alltså.
Fast å andra sidan skulle jag säga att det är ju en privilegierad position han har skaffat sig själv, så att säga.
Jo, det är det. Men det är också en sån här...
Han började med att göra en film för, vad fan kostade Clerks, typ $10,000 och finansierade den med kreditkortsskulder. Så att liksom...
Jo, han är
väldigt mycket en self-made man.
Så är det ju. Men han är också man. Alltså det känns, det känns som en väldigt... Så här, det jag tänker är så här, med en sån som task, som på många sätt med den här ursprungshistorien, så känns det också lite tongue in cheek, hela det projektet. Så finns det många andra filmer som kanske skulle ha fått finansieringen för att bli verklighet, som var bättre på idé stadiet. Men jag gillar ju också, alltså, någonstans gillar jag det här, alla har idéer, man har ständigt folk med idéer, oftast handlar det om en app eller så handlar det om en t-shirt tryck men det är väldigt få idéer som tas någonstans, så jag gillar ju att han inför öppen ridå bara visar att här fick jag en idé och nu kör vi på den. Så att bara göra istället för att diskutera om man ska göra.
Jag kommer inte ihåg vem det var, men det är för mig att det var någon amerikansk författare som pratade om den grejen med att hen har hört mästerverk ritas upp över middagsbjudningar, men det är mästerverk som sedan ligger kvar på bordet när man går därifrån, för att det bara är en idé, liksom ingenting värd om den inte genomförs.
Nej.
Och det är ju lite så, men alltså, det är visst är det ju, alltså jag tänker att det finns en liknande problematik i att Kevin Smith kan göra det här som det gör i när kändisar inom stora citationstecken drar igång Kickstarter-projekt. Jag tänker kanske främst på Zach Braffs, jag kommer inte ihåg vad filmen hette nu, men som hade premiär på lite filmfestivaler i våras. Hans senaste film då, som är någon slags fristående uppföljning på Garden State, som han finansierade med hjälp av att dra igång en Kickstarter-projekt. Det är liksom, det finns en känsla av att han får göra det för att han är Zach Braff och har liksom massa followers, när han egentligen kanske skulle ha gått till 2 och 3 eller han kanske redan har gjort det till och med, gått till 2-3 finansiärer som har sagt nej, det här är en jättedålig film idé. Så istället då så låter man någon annan betala för det. Nu är det inte fallet med Kevin Smith riktigt lika så diger, eller så, vad ska man säga. Jag vet inte var pengarna kommer ifrån i det här fallet, men det känns ju som att det är mer bara att han har liksom utnyttjat sitt kontaktnät och fått göra det han ville göra, så att säga.
Till hans cred ska man säga det, att den här annonsen var ju skriven av någon så här hoaxter i Brighton. Poet och hoaxter beskrivs han som.
Fedora hatsvarning.
Och Smith gjorde honom till associate producer. Så gav honom cred i filmen. Det var det vi efterlyste att Pizzolatto kanske skulle ha gjort med Ligotti när vi pratade om den biten, att det är snyggt att göra så. Den här poet slash hoaxtern flög för andra gången i sitt liv till inspelningen också, fick vara där. Men det som irriterar lite här, eller irriterar, men det som
Det är någonting som stör det, att den här filmen är gjord.
Ja, det som sticker lite i ögat är ju att Smith sedan länge har han ska ju inte göra film. Han säger ju att han har slutat.
Ja, alltså Tusker är ju något av en comeback för Smith som han gjorde ju Cop Out för en herrans massa år sedan och meddelade då att hans nästa film skulle bli hans sista, vilket var skräckisen Red State. Och därmed då så gick Kevin Smith i pension tills då han fick idén till att göra Tusk. Men tycker du att han borde ha liksom fortsatt förbli i pension och bygga sitt podcast-imperium istället, eller?
Jag tycker att jag uppskattar Kevin Smith väldigt mycket som snackare. Hans, vad heter de jag fick av dig, som var så, hans föreläsningar, typ Q&A, An Evening with Kevin Smith.
Ja, de är ju jättehärliga.
Jättebra, och det var innan han startade sina podcasts. Nu kan man ju få hur mycket Kevin Smith man vill, eftersom han är, först och främst är en podcastare. Men jag tycker också att han alltid har varit bättre på att prata om film och filmskapande än hans filmskapande är.
Ja, jag förstår definitivt vad du menar. Han är bra när han liksom spontant berättar, mindre bra när det måste så här reduceras och kokas ner till ett filmmanus, även om han skriver väldigt rolig dialog på många sätt. Men jag tänker också att det finns någonting i just den själva grejen, i vikten av, alltså det finns någonting väldigt tabubelagt i det, att om man har gått i pension så ska man inte göra comeback. Det blir sällan särskilt bra. Alltså jag tänker, vad ska man säga, sportexemplet är väl Björn Borg, som gjorde en rätt katastrofal comeback 1991, där han då till att börja med envisades med att spela med sitt gamla träracket som då togs fram i någon ny trärackets version och slog därmed 25-30% lösare än sina motståndare. Det är väl ett exempel som liksom illustrerar själva det vanskliga med just en comeback, att man bokstavligt talat kan vara helt plötsligt för gammal i gamet, man har blivit gammal. Men jag tänker att man kan även göra det på något sätt. Alltså JC är ett annat sånt exempel. Säg att man ska sluta göra en super, det är det som är det stora problemet, göra en superstor grej av att man slutar, och sen några år senare så kommer man tillbaka. Då tappar man ju på någon form av trovärdighet. Om så bara för att den där pensioneringen lätt ses som någon slags PR-kupp.
Marcus Birro och bloggar har väl en sån historia också. Ja. Nu slutar jag blogga och flyttar till Rom. Alla bara. Sen en månad senare så bara, nej, han är tillbaka.
Ja, men det är ju det där. Det är så, jag tycker samtidigt att det är svårt. Det är klart att folk ska komma tillbaka. Men det finns någonting jobbigt med människor som gör en stor grej av att de ska sluta. Håller du med om det?
Ja, det gör jag.
Jag tyckte Phil Collins var otroligt värdig här om året, när han bara, men så här, 10 år efter sin senaste produktion. Jag tror så här, senaste släppet för honom var väl så här, soundtrack till Tarzan eller någonting sånt, alltså Disneys Tarzan. Och sen några 5, 6, 7, 8, 9, 10 år efter det så bara meddelar han bara, nej, nu tar jag och tackar för mig. Alltså det finns ingen hype i den pensioneringen överhuvudtaget. Det finns ingen så här, nu drar jag på en fet turné när jag lägger av, så att nu är det sista chansen, passa på, utan det är bara så här ett brev. ett brev, ett pressmeddelande, så är det klart.
Men i hans fall, var det inte till och med en bisats i en intervju typ? Och sen var han tvungen att så här meddela sig officiellt.
Ja, var det så till
och med? Ja, för mig att det var det. Men det är också så här, det är ju en extremt liten, det är ju extremt få som det är förunnade att vara i en situation där de kan göra en stor grej av det.
Oh ja.
Man ser ju en del tappra försök till, från olika drama kings och queens att liksom, nu slutar jag, jag kommer aldrig mer göra det här, och världen rycker på axlarna liksom så här, jaha. Mm. Men vad synd. Vad besvikna de måste vara att inte få. Jag tänker att det finns lite av den här grejen att de vill höra.
De vill göra den, de vill, vad heter det, bryta mot den klassiska Magnus Uggla skivtiteln helt enkelt. Ja. Varför ska man ta livet av sig när man ändå inte får höra snacket efteråt? Det är det, när man går i pension på ett sånt dramatiskt JC-sätt, så är det precis det man vill göra. Man vill hoppa från taket och sen se hyllningarna rulla in, så att säga.
Det är lite som att vi aldrig får så mycket mejl och feedback som de veckor som podcasten av någon anledning inte kommer ut i feeden.
Nej.
Det är de veckorna vi förstår att det finns.
Det är de veckorna vi lever för.
Vad säger du? Ska vi inte hålla in det i avsnittet den här veckan så vi får lite bekräftelse?
Men jag tänker att så här, Steven Soderbergh, han gick ju här i fjol, han gjorde det på ett intressant sätt, eller om man ska kalla det. Han gick i pension från det stora studiofilmsystemet i fjol då, och Side Effects blev hans sista sån wide release biorulle. Hans Behind the Candelabra, alltså biopicken om Liberace, gick på HBO i USA och gick på bio på de vissa ställen i Europa också, men räknas då inte som den liksom stora studiofilmssystemsproduktion som han ville distansera sig från. Idag ägnar han sig istället åt att klippa om gamla filmer i så experimentform i princip och lägga upp dem på sin egen hemsida. Jag såg att bara idag så hade han gjort en stumfilmsversion av Raiders of the Lost Ark och lagt ut. Så att han gör liksom så här små jätteobskyra hobbyprojekt, och sen då jobbar han med lite så här större tv-projekt nu som The Nick, som går nu, som jag tycker väldigt mycket om. Den går nu med Clive Owen i huvudrollen, som istället då jobbar med mindre medel och är liksom ett helt annat format. Där finns det någonting vitalt. Plus då att han även när han slutade höll det här talet på någon filmfestival i San Francisco som hade rubriken State of Cinema, där han beskrev, där han cyniskt beskrev det rådande tillståndet i amerikansk film. Jag kan så uppskatta den typen av så här ställningstagande. Så jag slutar med det här nu för att det här är förkastligt. På något sätt.
Och jag tror att jättemycket har att göra med just det där. Alltså, någonstans, när det gäller skapande, om man får använda det ordet. Alltså, när det gäller, vad ska man säga, den här sortens kreativitet som måste göras med så stort hjärta och gnista för att kunna nå den nivån, så gör man det någonstans för att det sitter i ens, liksom, hela ens beteende. Man kan inte hålla sig borta från det. Det är en itch man måste scratcha. Problemet är bara, sen när man kommer in i en verklighet, oavsett vad det är, den verkligheten har man ju upplevt som liksom frilansande kulturskribent i Sverige, trots att man är en no-name, så är det så här att allt det som är roligt och anledningen till att man gav sig in i det, det kommer perioder när det överskuggas av liksom byråkrati, administration och så vidare. Om man då multiplicerar det gånger 1000, som det måste vara att vara liksom en producent av stora Hollywoodfilmer, alltså allt detta helvete med liksom PR-byråer som vill göra liksom helt andra grejer än man själv vill, omklippningar, jävla panels som ska göra tummen upp om den får gå ut och så vidare. Alltså, jag fattar ju om man bara så här är kräksfärdig och hatar den man har blivit. Och därför,
och vill göra 8 timmars improv Siddhartha istället.
Precis. Och då fattar jag om man går ut med de här brösttonerna och bara, jag slutar, ja, ni får aldrig se något mer av mig. Men den där itchen som man vill scratcha, den finns ju fortfarande kvar. Och därför sitter man och gör stumfilmsversioner av Raiders of the Lost Ark. För man kan ju aldrig liksom, en sån som Kevin Smith eller Steven Soderbergh eller liksom, en sån person kan ju aldrig hålla sig ifrån och vara inne och kladda på mediet man brinner för helt och hållet. Man kan ju inte bara säga så här, nej, jag kommer aldrig mer klippa en film. För det går ett halvår och sen bara, det tänkte den här öppningsscenen. För att det är det enda man tänker på hela tiden liksom.
Ja, men det, för där tycker jag liksom Soderbergh ändå hade någon slags sober inställning. Han sa i någon intervju, jag minns inte ordagrant, men just det att han börjar närma sig 50 nu och han känner inte att han helt plötsligt skulle palla med liksom 75 timmar i en location scouting van och åka runt liksom något jävla landskap för att hitta de perfekta platserna till någonting som sen liksom blir 25 sekunder film. Då är det bättre att här, någon som har gnistan och liksom pallar att göra den grejen och tycker det är kul hela vägen gör det, så kan han liksom ägna sig åt sina små pill istället. Mm. Det jag kan känna, det finns det någonting värdigt i. Men det finns något väldigt riskabelt, kan jag samtidigt känna, i just Kevin Smiths sätt att sluta. I just den grejen att så här, Cop Out blev en flopp och då säger man så här, nej, vad fan, nu lägger jag ner. Och sen, för att det är ett så otroligt dåligt ställe att sluta på, så att säga. Alltså jag tänker på att då han gjorde Red State som i sin tur då gav liksom någon form av upprättelse. Så då är han tillbaka på någon slags status quo. Han vet att han kan börja när som helst. Det hade varit bättre om liksom han efter Cop Out hade varit helt ute i kylan på något sätt. Och varit körd, så att han varit tvungen att sluta. Det hade varit intressantare på något plan. Och sen då blir liksom en task blir hans triumfatoriska återkomst snarare. Men nu är inte så berättelsen ser ut.
Nej. Det
jag ska se task, ska jag säga. Jag är superpeppad.
Mm.
Är du?
Ja, absolut. Jag gillar ju upplägget som fan. Det har ju all potential att bli en bra liksom, ja, B-skräckis eller vad man ska säga, bara för att det är en sån absolut sjuk grej.
Mm.
Någonstans. Jag håller på och googlar lite fult här samtidigt som jag håller på, för jag kommer ihåg att jag en gång skrev på min blogg ett inlägg jag nu inte kan hitta om vikten av att sluta i tid. Alltså så här, och hur svårt det är att sluta i tid. Nu kommer inte jag ihåg vilket ämne det var som fick mig att skriva detta. Det är säkert 10 år sedan. Nej, det är inte, för bloggen är 10 år i år. Men det är säkert 5 år sedan jag skrev detta. Så jag vet inte vad. Jag ska se om jag kan rota fram den och kan vi länka till den. Men de som... Du är inne på någonting där att det finns dåliga tidpunkter att sluta. Och någonting som jag tycker är fruktansvärt, det är när någonting som man har varit med i, eller kanske snarare om man ser det utifrån, någonting man har älskat, när det pikar och sen får ligga kvar och slaska och bli sämre och sämre och infekterat med massa malware om det är en sajt. Eller alltså det, man bara såhär, nej men snälla. Jag tror Rasmus Fleischer bloggade om det, så här, om The Pirate Bay, så här, hur deppad han blir när han går in och ser all den här soft porn reklam och konstiga liksom politiska ställningstaganden och sånt där, att det är så här, det är så himla långt ifrån den The Pirate Bay som han liksom.
Fast det där är också så jävla farligt. Det är någon slags snuskig nostalgi som blir också. Alltså just jag tänker på just den grejen med att någonting tappar sin glans. Det är så jävla lätt att bli då personen som, alltså det är då man närmar sig någon slags på min tid retorik. Jag kommer ihåg när Pirate Bay stod för någonting. Förstår du vad jag menar? Att det finns någonting otroligt sunkigt där som man också måste passa sig för. Jag tänker snarare att det handlar väl, alltså just med att sluta i tid handlar väl snarare om just alltså arvet man lämnar efter sig på något vis. Att om man toppar av karriären med om man är en liksom en, till exempel då, en hyllad filmregissör, och så toppar man av karriären med titta vem som snackar 3 eller någonting, så påverkar ju det arvet i stort, så att säga.
Men det finns ju ändå så här, alltså både du och jag var ju med på den gamla sajten The Cricket, som hade sina riktiga glansdagar faktiskt. Den stundtals var den ju väldigt, väldigt bra, eller den var bra under ett par år. Men sen när de flesta gick vidare så var det väl en eller två som fortsatte ha den som sin egen blogg typ. Eller den låg kvar och slaskade på nätet i 3-4 år till. Och det var ju deppigt ändå när man gick in där. Det som en gång hade liksom sprakat och nu bara låg, inte ens som en arkivsida utan den uppdaterades. Men det var liksom bara en så här skugga av det en gång hade varit.
Fast jag tycker ju hellre då, på ett sätt kan jag känna att det är bättre att man så här, åldras till döds. För ingen åldras med värdighet. Det är bättre då att bara så här, få ruttna bort. Ja, men en dag blir Patrick Stewart också senil och kommer upp och ska hålla tal på Oscarsgalan eller någonting och känns otroligt skröplig och man måste begrava ansiktet i sina händer. Men på ett sätt är det bättre att göra det än att sluta något år för sent, om du förstår vad jag menar. Mm. Det hade varit värre om, så här, om vi säger, när kan man säga att The Cricket peakade? 2004 kanske?
Mm. Jag skulle tippa, drog igång februari 2003.
Se 2004-2005, det var glansdagarna. Om den hade slutat så här, 2007, och så hade man då skrivit ut på sidan att så här, nu liksom, tack för de här åren, nu lägger vi av. Då är, det så här, då är det för sent att tacka för sig på något sätt.
Mm, jo.
Då har sedan varit i stå i 2 år och varit död. Det är bättre då att så här, den bara förtvinar bort på något sätt. Med liksom
eller att man vet när det är dags att sluta.
Reklambots. Ja, men det, jag vet, kan man göra det? Man vet man när man är på topp?
Kanske inte. Det kanske är svårt att se.
Det är nu jag famlar efter, vad heter det, Kenny Rogers-citaten igen här, i The Gambler.
Men jag känner att jag har peakat.
Ja, men varför har du inte lagt av då?
Ja, men det har jag ju gjort.
Det har du väl inte? Vi sitter och gör den här podden.
Ja, det är en perfekt pensionering. Sitta här och tycka massa saker utan att själv vara inblandad i liksom
så samtidigt. Att den här Obiter Dictum, det är din motsvarighet till att klippa om Raiders of the Lost Ark till en stumfilm?
Ja.
Pula och skratta åt Billy Corgan.
Ja. Klippa överdrivet jobbade intron och ja, sådana saker.
Men då får du ju, hur förklarar du i så fall till exempel ditt väldigt ambitiösa och väldigt bra Kent-reportage i våras?
Men det var ju en itch som måste scratchas.
Ja, men då måste du ju hata den grejen på ett sätt också.
Hata, hur då?
Nej, men för att den blir din task. Du är en privilegierad man med anställning på Sveriges Radio som kan göra dina små sidprojekt.
Ja, när du säger det så ja, det stämmer ju.
Förstår jag menar? Kevin Smith gör ju task med samma hjärta på ett sätt som du gjorde i Kent-reportaget antagligen.
Och samtidigt sitter det en massa 21-åriga liksom, nyutexaminerade radiogenier som liksom gråter blod för att de inte får pitcha in en halvtimme till någon kanal.
Ja, exakt. Varenda en blir utlasad i snar framtid.
Förlåt. Det är inte... Ja. Jag har faktiskt ingenting att säga till mitt försvar.
Nej, men Jenny, jag menar ju snarare att du ska inte säga att du har slutat. För du har inte slutat.
Nej, men jag har inte sagt att jag har slutat. Jag har sagt att jag har peakat.
Ja, okej. Okay. Sant. Det är väl en ursäkt. Och när vi ändå då befinner oss här i pensionens Siddhartha Improv-trygghet så är det väl lika bra att vi, vad heter det, sätter stopp för idag och tackar för oss, slutar helt enkelt. Vad heter det? Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt, förhoppningsvis avsnitt som slutar lite mer positivt kanske.
Tyckte du var deppigt?
Nej, inte deppigt, men melankoliskt i alla fall.
Oj då. Nej, det var inte meningen. Det var inte meningen att vara någon att skapa drama. Jag bara konstaterade att det känns.
Men som sagt, nästa vecka då snackar vi Gotham med mycket vigör,
ja!
Och bultande hjärta.
Mycket så. Gör så här, hojta till oss synpunkter på Gotham. Första avsnittet, eller ja, det kanske blir tajt med andra och innan få in synpunkter på det. Om första, för känner vi dig rätt så kommer du titta.
Yes. Ha det bra tills dess.
Ha det fint, hej då.
Tja.